Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Och där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag befinner sig på det nya kansliet i TV4-huset med en färsk monster i näven. Och passande nog så har vi med oss Daniel Malmgren. Välkommen!
Tack så mycket. Hoppas det smakar.
Oh ja. Jaha, vem är Daniel Malmgren då? Om vi börjar med, vad gör du?
Ja, titeln är väl egentligen affärs- och försäljningschef, eller jag är egentligen affärs- och sponsoransvarig för Djurgården fotboll. Och jag har varit där sedan 2015 och innan det så jobbade jag med ansvar för delar av privatmarknaden kring flytten till Tele2 Arena. Jag började 2012 på Djurgården och är 44 år.
Intressant. Då har du verkligen varit med från liksom stålbadet till lite bättre tider.
Ja, man kan ju säga att det är lugnt. Det har hänt en del. 2012 så befann vi oss i botten både ekonomiskt och spelmässigt sportsligt. Så att det var helt andra förutsättningar då. Vi spelade på stadion med allting vad det innebär, en enorm charm, men kanske inte så mycket möjlighet att växa. Kanske inte så mycket möjlighet att sälja, så mycket mer än träbänk och korv. Mycket nostalgi men svårt att hitta någonting som verkligen gick att sälja. Vi hade inte kunderna som var vana att betala och vi hade egentligen inte kunskapen att sälja någonting heller.
Jag driver ju en tes i mitt eget huvud att jag hävdar ju att Djurgården hade haft riktigt svårt på partnersidan om vi hade varit kvar på stadion samtidigt som våra antagonister får varsin liksom moderna rymdskepp helt enkelt. Säg vad man vill om liksom hela den biten, den moderna fotbollen, man går liksom mot en mer kommersiell vardag. Är jag fel ute om jag säger det?
Jag skulle säga att det inte bara en tes, det är en sanning. Det är den verkligheten vi lever i. Det är svårt att backa in i framtiden och sälja på nostalgi mer än till de som verkligen är trogna djurgårdare. Så det är någonting vi hade verkligen hamnat i bakvattnet på. Det är inget snack om det. Jag är ju djurgårdssupporter sedan barnsben och har stått på stadion på gamla fondläktaren och suttit på sektion O och allting. Och det är en enorm charm, men det hade inte funkat att sälja kommersiella rättigheter, att hänga med de andra om vi ska vara med i toppen om vi hade spelat kvar på stadion. Tyvärr är det så. Jag älskar stadion, men det hade varit jäkligt tufft att hänga med i racet.
Hur märkte ni av det då, flytten? Liksom, på vilket sätt märkte man de möjligheterna?
Vi hade ju en enormt hög förväntning på Tele2 Arena när vi flyttade dit, men vi hade ju egentligen ingen aning om vad det innebär. Man målar ju upp en bild i huvudet av vad det ska innebära att flytta till någonting som är modernt. Ja, det var 2013 och från någonting som var modernt 1912. Det är från forntiden till framtiden. Och vi trodde att det skulle vara ganska enkelt att bara det skulle gå av sig självt när vi fick nya fina faciliteter, loger, lounger, restauranger. Alltså vi har sett ritningarna och tittat på betongen ungefär och fått visionsbilder. Och det är ju ganska svårt att sälja på det, men man har en bild att det ska liksom, ja, det kommer bli jättebra det här per automatik. Och efter ett år på Tele2 Arena märkte vi att fan shit, vi fyller ju inte den här kostymen alls när det gäller kommersiella rättigheter. Vi visste inte vad vi skulle sälja, vi visste inte vilka priser vi skulle ta, vi visste inte egentligen vad vi tjänade på produkten när vi sålde, och framförallt vi hade varken säljare eller köpare, så att vi måste göra någonting. Djurgården Fotbollförsäljningen som bedriver försäljningsverksamheten har ett syfte, och det var stödverksamhet till övrig verksamhet, det vill säga fotbollen. Och vi levererade 2 miljoner på sista raden, omsatte i princip ingenting. Och det är inte okej för en verksamhet som ska dra in pengar, sälja kommersiella rättigheter och förse de andra med pengar att göra så lite. Så vi var tvungna att börja om. Vi var inte vuxna kostymer när vi flyttade helt enkelt. Vi trodde det skulle vara enklare än vad det var.
Kan man vara kritisk och säga att man var naiva och att liksom, jobbet innan inte gjordes grundligt, eller?
Nej, det kan jag inte säga. Vi hade inte kapacitet. Vi gjorde så gott vi kunde. Eller det gjorde så gott vi kunde. Det var ingen som hade flyttat, gjort den flytten förut. Och med den organisationen vi hade då, vi var inte många och vi visste inte. Och framförallt var arenan inte klar. Så det fanns ju inget att titta på. Och hur ofta flyttar man en arena från en arena som är modern för 100 år sedan till en som är modern nu och inte kan titta och känna och klämma produkten innan, och hur sätter vi priserna och vem är kunden? Och vi hade en säljare då som ska fylla det här, och det är ganska tufft. Vi hade ett externt bolag som hjälpte oss också, men jag kan inte säga att vi inte gjorde läxan, men det var svårt att göra något. Men det vi gjorde bra var att vi fattade att vi behöver göra någonting, och vi var inte rädda att dra plåstret och vi måste börja om. Det blev inte bra, men vi kunde ha gjort det mycket bättre, och vi behöver dra plåstret, börja om från början, ta några jobbiga beslut och se hur tusan gör vi det här, för att ska vi hänga med i racet och bli ledande som vi ville bli måste vi göra något helt annorlunda. Vi behöver börja om från början. Vi kan inte sälja allt till alla. Vi behöver hitta vilka produkter det är. Vem ska sälja det? Och framförallt, vem är köpare? Vi behöver börja om. Sätta en portfölj med allting från början.
Jag tänkte, följdfrågan var ju liksom, hur växer man in i en kostym som man hade missbedömt totalt? Men det var alltså börja om.
Det var ju börja om helt enkelt. Och identifiera, börja på arenan, kolla här. Vi betalar ju hyra på Tele2 Arena. Och vi betalar hyra för alla VIP-produkter också. Vi börjar kolla lite, tittar på vad kostar att nyttja en loge, vad kostar att nyttja en VIP-stol, vad kostar att köpa middag, vad kostar att köpa fika, hur kan vi paketera det här och finns kunden för det här? Och när vi har hittat vad vi kan sälja och tror vi att det finns en kundgrupp, vem ska sälja det? Ja, då hade vi ju egentligen inga ordentlig säljkraft där, så då behöver vi ju tvungna att börja i den här att vi behöver hitta någon som kan sälja det, eller några som kan sälja. Vi hade ju inte varken tid eller kunskap och bemanning internt för att rodda det här. Och då började vi prata med ISP. ISP är ett bolag som säljer kommersiella rättigheter. Och du har varit aktiva i Göteborg bland annat. Och sålde även en del skyltar på stadion. Och den dialogen med vdn Andreas Ottermark där började prata om. Ni kanske kan ta ett större helhetsansvar för försäljning på Tele2 Arena. Med säljare, med se till så att vi helt enkelt når kontakterna och är mer professionella i vårt sälj och nå ut till andra som är lite utanför den här vanliga kundgruppen av trogna djurgårdare. Och de hade verkligen ett brett kontaktnät som vi aldrig hade kommit åt annars. Så det var en bra start. Vi fick en hel del kunder bara från början på att de hade kontakterna. Så de fick ta över hela egentligen försäljningsverksamheten med professionaliteten där när det gällde exponering och enklare VIP-produkter på Tele2 Arena. Bemanna säljavdelningen på Djurgården Fotboll.
Så de är inte alls anställda av Djurgården?
Nej,
på något sätt.
I nuläget, nu hoppar jag lite här, men så vi har 4 säljare från ISP som sitter på stadion. Och de säljer bara Djurgården Fotboll, de är dedikerade till Djurgården Fotboll. Och sen har vi 3 på leveransavdelningen som är anställda av Djurgården Fotboll. Så vi är egentligen 7 på vår avdelning. Våra 4 är anställda av ISP och har en ren säljfunktion. Och sen har vi 3 då som är interna som ska leverera allting som säljs. Sen går ju allting hand i hand givetvis. Så att Du kan inte ha en säljare som kastar leveransen på någon annan, för då är det lätt att säljarna lovar för mycket och slipper vara ansvariga för leveransen. Så allting går ju hand i hand. Men ISP ansvarar för egentligen stort för säljet, och Djurgården ansvarar för själva leveransen. Och mitt ansvar är ju helheten på den här avdelningen ska lira. Allt från paketering till att vi ska tjäna pengar på det vi säljer. För det gjorde vi inte i början. Då var det mycket att vi säljer jättemycket de första åren på Tele2, men fan, som vi tjänar ju ingenting. Vi hade ingen koll på marginalerna, och då var vi tvungna att se till så att paketeringen håller. Det ska vara prismässigt så det går att sälja, men framförallt ska det finnas några pengar kvar, för annars kan vi lika gärna strunta i det. För vår, som jag sa tidigare, vår verksamhet ska stödja den andra verksamheten, och då behöver vi bidra med någonting på sista raden. Mm. Så när jag följs upp av min, eller våran verksamhet följs upp av Henke, då är det ju framförallt på vad levererar vi på sista raden. Han är inte jätteintresserad av hur mycket vi omsätter, hur mycket intäkter vi har, utan han är framförallt intresserad av vad blir det kvar till honom när han ska portionera ut till övrig verksamhet, så stödverksamheten. Så det är absolut viktigaste, och det jobbar jag stenhårt med, att vi skruvar lite på marginalen hela tiden utan att tumma på kvaliteten. Och det är bra. En stor fördel med ISP-samarbetet är att vi har väldigt låga fasta kostnader. I alla säljare är ju anställda i ISP. Så i det här läget nu så sitter vi med låg kostnadskostym och inte så tung kostnad, givet att vi inte har så jättehöga intäkter när coronan slår till här, så har vi ju, våra kostnader är ju låga också. Plus att vi lägger ut hela ekonomiadministrationen för försäljningsbolaget på ISP. Så vi har ingen fast administration där, så de sköter ju all fakturering till kund. Också besparar oss väldigt mycket tid när vi ska slippa fakturering och allting sånt, utan allting ligger hos ISP där. Vilket också gör att ISP tar sin, ISP har en, vi har en modell med ISP där de bara har rörlig ersättning på det de säljer. Så säljer de ingenting så kostar det inte mig någonting heller på Djurgården fotboll. Vilket också är väldigt bra i den här tiden, att de har ingen fast ersättning nu när vi inte har, om vi inte har några intäkter.
Nej, men jag tänkte på det. Det låter ju som uppsidan med den här lösningen. Mm. Men om jag ska vara djävulens advokat och risken med det här då. De vill ju såklart ha sina intäkter. Antar att säljarna har någon typ av provision, det är väl väldigt vanligt. Hamnar ni någonstans i en intressekonflikt att de vill ha in partners som kanske inte rimmar med vägen Djurgården vill gå, och att ni hamnar i en sån sits att okej, fan, nu har vi sagt nej 4-5 gånger, nu känns vi tvingade till att säga ja, men det känns inte bra i magen ändå.
Väldigt få gånger. Vi har mandat på vilka vi tar in eller inte, så att de kan inte bara köra affär utan vad som händer, utan Djurgården fotboll, ledningsstyrelse har saying på vad som är okej att sälja eller inte. Så att de kan inte köra sitt eget race där. Vi har en fastställd paketering där de kan sälja fritt på, att vi har typ en klubbstolar eller skyltar eller vad det kan vara. Utan där har de ganska fritt att sälja. Men går allting utanför en ordinarie paketering eller någon form av kontroversiellt företag, så går det via Djurgården fotboll. Så att de kan inte bara köra. Utan alla partners måste gå via Djurgården. Så.
Mm. Då öppnar du nästan upp till följdfråga med en partner som man kan tycka och tänka kring. Det är en ganska stor bjäs, Turkish Airlines till exempel. Där finns det ju en del röster som har höjts mot, är det humant att Djurgården ska ta in dem? Nu kan inte jag äga strukturen, så ni som lyssnar behöver inte hugga direkt. Men på något sätt är väl, det är väl statligt till viss del.
Så är det ju. Det företaget vi har ett avtal med är ett svenskt bolag. Men visst är det så att bakom Turkish Airlines i stort så står ju delar av turkiska staten. Så är det ju.
Mm. Det antar jag folk kan tycka någonting om.
Absolut.
Hur går det när en sån het potatis kommer upp på bordet? Är det någonting som ni bara, ja, vi kör, eller liksom... Går det ännu högre upp?
Ja, det där har gick ju 3 månader kan jag säga. Från start till mål så höll vi på, ja, det måste vara 3-4 månader innan det varit okej på den affären, och den gick många turer. Det är en ISP-genererad affär från början från en säljare som hamnar på mitt bord. Och jag insåg givetvis att det kommer kunna finnas åsikter om det här. Vi kollar på affärsupplägget, sen skickar jag vidare upp det till ledningsgrupp, och ledningsgrupp skickar vägen till styrelse. Och sen så bollar styrelse och ledningsgrupp med externt runt om föreningen. Det kan vara allt från supportrar till andra företag. Det kan vara folk som jobbar med Turkish Airlines utomlands. Det kan vara andra klubbar, privatpersoner. Så man tar, det där gjordes ett ganska brett research på hur det skulle tas emot och vad folk tyckte och tänkte helt enkelt. Så det finns ett styrelsebeslut på att det blev okej. Okay. Men det gick många varv där så att man var medveten om det.
Och det vägde över till att det var OK.
Så blir det.
Vad, och då i en sån situation när det ibland har blossat upp liksom, främst i supportled att vad fan riv det här. Hur skulle det funka rent praktiskt om Djurgården skulle vilja riva ett avtal på grund av att många ifrågasätter det? Hur mycket, alltså, är det dyrt att kliva ur ett avtal? Jag fattar att det varierar såklart. Men jag antar att Turkish var ändå en halvstor.
Ja, det är ju en halvstor affär, så är det ju. När vi gjorde Turkish vet jag att man la även in i vågskålen att det är en tung internationell partner som kommer öppna dörrar till andra stora internationella partners. Så få in en sån aktör var någon form av statement att man kan göra affärer med utländska partners. Och så kan man tycka vad man vill om Turkish Airlines och det, men det har gett oss andra affärer på andra marknader som sett att vi är en spelare som kan locka till oss andra aktörer. Vi tittar på, vi satt här och dricker Monster till exempel, och det är ett företag som kanske har noterat att vi jobbar med internationella spelare som är vana att jobba med stora klubbar. Men när det gäller att driva kontrakt så finns det ofta klausuler och så inom avtalen där man kan bryta i förtid. Det finns en kostnad för det och hur man då ska reglera sånt. Mm. Det gör det ofta. Sen är det ju ingen partner i det som vill vara i en klubb som där supporter eller någon annan driver en tes att de passar inte in i klubben. Och vi har ju inga incitament att ta in pengar från någon som startar, att det blir kontroversiellt på något sätt. Så vi jobbar ju med så mycket det bara går att ha partner som lirar med det vi står för och passar in med övriga partners och övrig struktur. Så det finns ju inget... Man kan säga att cash is king, men till en viss gräns. Det är ju inte riktigt så. Det ska ju lira med övrigt och det ska funka helst med alla målgrupper. Men sen kommer folk alltid ha åsikter om partners man tar in. Det finns alltid folk som har åsikter om det. Sen får man ha full respekt för det och vara beredd på att det kan bli reaktioner helt enkelt.
Mm. Ja, det är intressant. Hur man än vrider och vänder på det. Så
är det.
Hur...
Vi har ju ingen incitament att ta in en partner som är kontroversiell, för vi får lägga extremt mycket arbetstid för att hantera kritik och sådana saker. Det har ju inte vi. Vi har andra saker att göra än att göra det, så vi vill ju absolut inte ta in partner som inte lirar. Liksom.
Nej. Monster då, som ni landade nu under pandemin. Mm. När togs den kontakten?
Monster höll på ganska länge. Det var ju igång redan innan pandemin kickade in. Så den var ju mer eller mindre klar för ganska länge sedan. Sen fastnade ju allting av förklarliga skäl givet att det blev som det blev. Vi kom inte igång med spel och ingen visste vad som skulle hända. Men den dialogen har varit igång länge och den affären har mer eller mindre varit klar i 3-4 månader innan. Vi fick liksom helt go nu.
Och det är några justeringar rent... kontraktsmässigt, givet det som har hänt?
Nej.
Ingenting?
Nej.
Det måste ju ändå vara, man hör inte jättemånga klubbar i Allsvenskan som har landat nya partners under den.
Nej, jag måste berömma vårt säljgäng där, de har jobbat på stenhårt. Det är inte lätt att kontakta partners nu och försöka sälja någonting när det står still, men det gäller att hitta möjligheter. Visst, vi har jättesvårt att prestera hospitality och grejer runt våra matcher nu, men det finns ett enormt sug efter exponering och det finns en fördel med att alla matcher visas på tv och att det är stort tittarantal på tv-matcherna nu. Det är att vi har väldigt bra exponeringssiffror på det vi visar på LED, på skyltar och även som rullande reklam. Och där har vi ju kunnat sälja en hel del nytt. Vi har dragit in Pirelli till exempel, direkttillverkaren som kom in och har vi inte haft någon kontakt med tidigare. De ville synas tillsammans med Djurgården och EA Sports, digitalt, framförallt digital exponering. Den delen är ju fortfarande väldigt, väldigt attraktiv. Och många företag kanske hade köpt rättigheter till fotbolls-EM och OS och det blev ingenting i år. Utan det är de vi försöker sikta in oss på lite, att hitta sådana som sitter på budgetar som de inte har kunnat utnyttja och behöver synas. Så det gäller att hitta möjligheter och framförallt skräddarsy lite efter den verklighet vi lever i nu. Vi kommer inte kunna prestera på arenan med hospitality och event som det är nu, men däremot så kan vi erbjuda, vi drog in Volt som levererar mat hem till exempel under matcherna. Kan de göra, det är någonting som tillför någonting till matchdagsupplevelsen för våra partners och dessutom ligger i tiden. Vi jobbar nu med en annan partner som vi hoppas gå i mål med ganska snabbt som också gör det. Men jag kan inte, jag hoppas att vi går i mål. Men vi jobbar mycket med att hitta de här som ligger rätt i tiden nu, som gynnas av situationen.
Mm. Intressant det där med hur, alltså, vad snackar man som de, den här däck Pirelli, det är väl kända från Inters?
Ja, exakt. Och den är ju, det är ju exponering sådär, men sånt där vill man ju bygga ut liksom på sitt, men man måste få den dialogen.
Ja, men fattar, hör de av sig och bara, tja, hörni, vi, är det en match eller 10 matcher? Eller hur?
Ja, just nu är det en av våra säljare som kontaktar och påkallat behov. Titta, vi är svenska mästare ungefär och vi syns och vi har jättebra siffror, vi kommer spela i Europa och allting det här. Så det är den delen att man gäller att få upp ett intresse som de kanske inte ens vet att de har, och ni behöver synas nu, det är, allting är inte stendört liksom. Så att det gäller ju att påkalla ett behov och hitta ett intresse som de kanske inte själva vet att det finns idag, för många har ju, känns som att de har bara liksom, fasen, nu kört jag på det mesta, men det gäller att se möjligheterna, för att alla kriser skapar problem, men de skapar också nya lösningar och nya möjligheter. Sen är det ju svårt att sälja nu i och med att det är inte så mycket fysiska möten och vi jobbar mycket med relationer, och digitala möten eller sitta på Teams i all ära, men det är svårt att bygga den här personliga relationen om du sitter på olika, du ser inte folk reagera på samma sätt som du och jag sitter på olika sidor av bordet, och affärer gör man med människor och kanske inte med en dataskärm på det sättet. Så det är ett svårt sätt att sälja när man inte ser personen, att bara mejla och sitta med en skärm. Vi jobbar mycket med relationsmarknadsföring och relationer via våra affärsnätverk, och den delen kommer ju bli ett problem här i höst om vi inte kommer igång. Vi har ett helt affärsnätverk med event som vi på något sätt behöver rulla, och vi kan inte köra allting digitalt, för då kommer folk tycka att det räcker inte riktigt.
Nej. Jag skulle vilja höra, vad är en partner för Djurgården? Vad vill Djurgården att en partner ska vara?
En partner, det är en bra fråga. Men det finns, sen jag började jobba så har ju även partners, vi har blivit mer professionella, men även köparsidan har blivit mycket mer professionella. Varför vill de vara partner till Djurgården fotboll? Vi kanske behöver upplysa dem om det ibland, varför de behöver och vilka behov de har. Men ofta så är köparna mycket mer professionella. Det kan vara ett företag som vill ha exponering och bygga varumärke. Och då är de väldigt tydliga med den delen, att vi vill ha si och se den här räckvidden, vi vill synas och vi vill kunna mäta allting och påkalla ett visst exponeringsvärde. Och så kan det vara de som vill ha affärer. Då har vi vårt affärsnätverk där vi jobbar med affärsdrivande verksamhet. Och då gäller det för oss att tillse att det är rätt företag med rätt människor och förse dem med möjligheter. Vi loggar ju alla affärer i affärsnätverket. Allting som görs mellan företagen i affärsnätverket och runt omkring loggas i en speciell app, så vi kan följa upp hur mycket affärer det görs och vilka företag som gör affärer. Och inom affärsnätverket och runt affärsnätverket har det gjort affärer för 800 miljoner de sista 3 åren. Och många kan ju säga att vi gör ett affärsnätverk och vi gör affärer, men kan man inte liksom regga och visa hur mycket det är, så blir det bara ett tyckande. Men kan vi då trycka på att här, titta, det här har gjorts affärer för det här värdet, så är det ganska lätt att påvisa att för ett företag som vill göra affärer, här finns alla möjligheter och det har gjorts affärer, välkommen. Så att det gäller att hitta partner som passar in och har rätt förväntningar på den produkten de köper. Har du ett företag som förväntar sig affärer och bara kör exponering, då är det tufft, för det kräver någon form av aktivering. Så förväntningarna måste matcha det vi säljer till dem. Så det gäller för oss att hålla förväntningarna och produkten ihop. Många företag vill ha kundevent på matcherna och köra partneraktivering. Det kan vara något med kunder och anställda. Då är det upp till oss att se till att de får en trevlig dag, och då är de nöjda med det. Men då ska de inte tro att de bygger varumärket. Du bygger något annat mot stora massan. Det kan vara ett företag som Volkswagen som vill ha ett visst antal bilar, eller moderna försäkringar som vill kränga ett visst antal försäkringar. Det gäller att vi säljer rätt sak till dem. Helt enkelt. Det ska kanske vara digital exponering med en call to action där de kan köpa och sälja sina produkter direkt och följa upp det så de kan mäta vad de säljer. För att blir det inte mätbart så kommer det bara vara tyckande och tänkande, och då är det svårt att liksom säga vad de fick för värde för det. Så att det gäller för oss att hålla förväntningarna på rätt nivå och överleverera och inte lova för mycket i säljprocessen.
Och jag tänker på tidsperspektivet då. Hur långa avtal vill man ha?
Det beror ju på hur stora eller små partners det är. Men kan man generellt sett säga så, huvudpartneravtal bör man ju inte lägga på under 3 år. För att jaga nya partners med ganska stora pengar, med stora rättigheter, tar tid. Det gör väldigt sällan en huvudpartner på.
Ska du säga vad en huvudpartner är?
Ja, men huvudpartner kan man ju säga, det är ofta en dressexponering eller en tung partner som lägger från 1,5 till 2 miljoner uppåt. Där har du en huvudpartner. Du syns ofta på direkten, du har mycket LED-exponering, du är med i affärsnätverk, det är ett helhetspaket egentligen. Det finns inget färdigt, det här är huvudpartner, utan det är egentligen beloppet du lägger in som styr om du är en huvudpartner eller inte. Och det krävs ganska mycket för att lasta in det. Och då har du långtgående associationsrätt och aktiveringsrätt med spelare och ledare och Djurgården fotbollsvarumärke.
Mm. Är det bara huvudpartners som syns på matchtröjan?
Ja, det skulle
eller
jag säga.
Matchdräkten?
Ja, det skulle jag säga. Mm.
Okej, okay, så jag tänker på Barilla. Är det en
huvudpartner? Barilla var ju, det var ju en special. För nu Barilla är ju inte med i år.
Nej, det var det jag tänkte. Barilla var väldigt kortsiktigt.
Där hade vi en möjlighet att få in Barilla som ett ganska starkt fotbollsförknippat varumärke som vi vet finns ett stort gillande för inom fotbollskretsar. Vi såg det som en bra grej att bygga en relation med dem, och vi förde dialog även inför i år med dem, men sen kom det någonting som heter corona emellan där, och Italien drabbades ganska hårt, så att den dialogen kommer absolut tas upp framöver, men just nu så har det kommit lite annat emellan där. Man kan göra affärer som kanske inte ligger på huvudpartnernivå eller man tjänar så mycket pengar på det direkt ett om man eller år ett om man tror att det kan bli någonting på sikt. Så det gäller att vara lite långsiktig också, inte jaga de kortsiktiga pengarna. Här är vi långsiktiga och hitta produkter som är instegsprodukter för att bygga relationer. För att det är svårt att gå från 0 till 100 och 0 till 5 miljoner direkt. Visst, vi har gjort det också, men ofta så är det partners som växer. Sundström Safety är huvudpartner, de har ju vuxit från att ha varit nätverk, officiell partner och nu huvudpartner. Däremot Erlandsson gick från 0 till huvudpartner på 3 veckor. Men vanligast är det liksom att man bygger den här relationen och hittar man utvecklar konceptet, att när man lär känna dem så märker man vad de vill ha. Och vi är aldrig så att ja, vi har träffat ett avtal, det gäller stenhårt i 3 år, vi tänker inte ändra det här, utan det är en relation. Så vi skruvar ju ofta avtalen, vi vill ha mer av det här eller mindre av det här för att det ska lira. För att har du missnöjda partners så kommer du behöva jaga nytt, och vi är här för att vi finner en plattform för att våra partners ska vara nöjda. Inte för att vi ska suga ut varenda pengar, för då blir det alldeles för jobbigt för alla inblandade. Och vi vill vara kända för den här, och vara den här lösningsorienterade partnern. Inte att bara hitta, nej det kan vi inte göra, nej. Utan vi vill se, ja men det ska vi lösa liksom.
Mm. Hur många huvudpartners har Djurgården?
Ja men nu är det väl, oh, vad är vi? Jag är faktiskt inte det. Huvudet är det 9 eller 8 eller 9 va?
Okej. Okay. Mm. Finns det något tak? Kan man vara hur många som
helst? Du kan vara egentligen hur många huvudpartner som helst, men alla kan ju inte synas på direkten. Och den misstänker den frågan är ju ganska het också. Vi har ju inga incitament att ha så många som möjligt på direkten. Vi vill ha så, inte så få som möjligt, för då lägger vi alla ägg i samma korg. Men vi vill ha färre än vad vi har idag, men vi vill ta mer betalt av dem. Men svenska rättigheter är generellt ganska billiga, och vi vill inte lägga alla ägg i samma korg att gå jättetungt med en partner, för då blir man väldigt, väldigt sårbar om den drar sig ur eller hamnar i ekonomiska trångmål typ på grund av corona. Så här, för då sitter man ju riktigt risigt till om man har lagt allting på en. För vi är inte där i Sverige med de värdena runt omkring så att vi kan ta jättebra betalt för andra rättigheter. Huvudpartner är det vi tar mest betalt för och direkt också. Liksom. Så man sitter ju lite i den sitsen där.
Men nu jag tänker på hela det här nya Discoveries avtal, Unibet som kliver in. Där kommer det ju betydligt mer pengar. Vad krävs för att liksom klubbarna ska kunna också ta mer betalt för just det här, för huvudpartners liksom?
Svenska klubbar generellt har varit dåliga på att ta betalt för sina rättigheter, mest för att de har haft dålig ekonomi och behövt jaga de snabba pengarna, och då har de bara, ja men du får den här x kronor för den här rättigheten, jag behöver pengarna nu annars kan vi inte betala lönerna, så de har valt den delen. Sen har svenska företag generellt sett inte vana att betala mycket för rättigheterna. Tittar man på Norge och Danmark så de huvudpartneravtalen de ligger där ligger ju mångdubbelt mer än vad de svenska lagen får, alla lag. Om ni tittar på Rosenborg, FCK, även kanske i viss mån HJK ligger över de svenska lagen, även Malmö betalt för sina rättigheter. Och det är svenska företag, det har inte varit lika okej att lägga pengar på spons och på partnerskap med klubbar på samma sätt som det har varit utomlands. Det skiljer faktiskt ganska mycket där om man tittar på priset på de stora rättigheterna. Och sätter en klubb ett pris på, säg, vi bara säger 2 miljoner kronor, kan inte nästa jämförbara klubb komma och säga, fan, våran kostar 6 miljoner. Ja, men varför ska det gå? Det blir liksom att sätta en nivå, om nästan alla ligger lågt, det är svårt för en klubb som ligger på samma konkurrensnivå och dra priset jättemycket högre. Så det blir liksom, man hamnar ungefär på samma nivå. Och den stora hotet för oss är ju att man säljer de stora rättigheterna för billigt över för lång tid, för då kommer man aldrig kunna ta nästa steg. Då sitter du fast där. Har du sålt dräktens exponering för lite pengar och sitter på 3-4 år i avtal, så kommer du inte kunna ta de här kliven upp. Så att det
sitter
ju
vi i någon sån rävsax?
Nej, det gör vi faktiskt inte, utan vi försöker ha en löptid på olika löptid på de som är på dräkten, så de löper ut vid olika tillfällen, så man successivt kan växla upp avtalen och höja priserna. Och så att man då försöker skruva det lite hela tiden, och vi försöker på alla stora nya avtal vi har ha en stegrande nivå per automatik, att de ökar med bland 10-15% per år, så att man får den naturliga prisökningen, och då är det lättare att fortsätta där än att ha en platt lösning.
Vi ska komma in på våra konkurrenter så småningom också. Men jag tänker på det du sa om att jagar man inte de snabba pengarna och jobbar långsiktigt, så bör man få in mer. Är det här som förklarar varför Malmö ligger så långt före andra på intäktssidan? Är det liksom den ekonomiska tryggheten? Alltså,
sportliga framgången är ju Malmö, helt klart. Det ska man säga. Och att de är ensamma i stan och har varit väldigt skickliga. De har gjort ett väldigt bra jobb. De är väldigt lokalt förankrade. De har ingen konkurrens i stan riktigt. Och är väldigt... Ja, men de har ett starkt varumärke i där. Ingen snack om det. Och de kan tacka nej till partners helt enkelt. Men... Som det är Malmö, tittar man på Malmös huvudpartneravtal, jag kan inte sitta här och avslöja summor, men jag är ganska bra koll. De ligger ju inte över eller mycket över våra partnerskap. Och tittar man där in på direkten, så skulle jag säga att det är, kanske vi drar in mer än vad Malmö gör på sin matchdräkt. Visst, vi har kanske fler lager som det är nu, men det skiljer inte så mycket. De har mer än vi är mycket fler partners på en ganska okej nivå. De har jättemycket mer klubbstolar, de enkla partnerskapen, 20-30 tusen. De har jättemånga sådana. Där är inte vi så starka. De har många företag som lägger en 200-300 tusen. Vi har ett gäng, men de har många. Så de stora partnerna skiljer inte så mycket, utan det är de här små och medelstora som de har en större mängd. Det gäller även Frölunda Hockey. Det är Malmö och Frölunda Hockey som är de största inom spons och partnerskap. Och de är väldigt starka på de här medelstora partnerna.
Så då borde det vara Frölunda Hockey som sätter käppar i hjulet för IFK Göteborg?
Ja, men lite så. Lite så. Ja. IFK Göteborg, de kanske är sin egen största fiende också på något sätt. Mm. Det blir lite så, man har ett starkt varumärke och tar lite för givet.
Mm. Men jag tänkte, det är intressant, finns det några tankar på att börja rikta sig in mot de segmenten? Liksom 200-300 tusen... sponsen behöver vi bli bättre på.
Absolut, de är svåra. Det lättaste företaget att göra en affär med är ett ägarlett företag, där ägaren säger till om det mesta. Och det funkar bra. Vi har prioritet finans, där Nisse bestämmer. Vi har vissa som är jättesvåra att jobba med, banker till exempel. Banker, det ska det gå igenom alla avdelningar för ett litet avtal. Men de här småföretagen är väldigt attraktiva. Problemet med dem är ofta att i en stad som Stockholm så har du ett företag som kanske har 10-20 anställda. Där är det inte okej att bara gå med en klubb ibland. Utan det finns AIK, Hammarby och Djurgården där. Men om du är i Malmö, så är de flesta håller på Malmö i företag. Så du tar inget statement att gå med Malmö FF mer än att du får liksom en möjlighet att göra affär med en massa andra företag. Det här gör du någon form av statement när du går med en klubb, om det är ett mindre företag. Så är det faktiskt. Mm. Så det är en begränsning. Men det där försöker vi, alla klubbar är medvetna om det där, och vi har brottats med samma problem där. Vi pratar mycket med de andra klubbarna också, att vi behöver tona ner den delen för att kunna locka företagen och förstå att på något sätt är vi beroende av varandra. Vi kan inte för hårt dra i reviren, därför bara motverkar vi varandras sätt att sälja. Vi behöver öka omsättningen allihop, och då kan man liksom försöka trycka det att det är okej att gå med alla klubbar och sådana saker som Volkswagen har gjort. Att, ja, men ta fler klubbar och liksom, ta och söpa ett mindre paket hos flera och gå med alla liksom, sådana saker.
Mm. Vad tänkte jag på? Kommer det någonsin kunna ske att Djurgården har en ren matchtröja?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Inte i min livstid.
Det är så.
Nej, men alltså, du menar helt utan reklam?
Ja, eller om en liksom, det är inte som min internationella fråga egentligen,
men alltså, jag har svårt att se den kommersiella rättigheten. Om vi siktar på, idag kanske vi omsätter runt 40 miljoner och då behöver vi dra in en partner som, och ingen lägger i närheten av det själv. Liksom. Men vi behöver nästan ha någon som lägger den pengen själv för att det ska vara hållbart. Mm. Och det har jag svårt att se. Liksom.
Ja, om det är någon i och kring H&M som lyssnar på det här, då det bara, lyft på luren. Det är bara decimaler. Ja,
nej, men i en perfekt värld så vill man ju ha en bröstsponsor och kanske that's it. Men vi är inte där och vi har en plattform som är väldigt attraktiv. Och vi behöver hitta andra saker. Det tror jag svenska klubbar generellt. Vi behöver hitta andra rättigheter än dräkten som går att sälja väldigt dyrt. Och det är det vi jobbar hårt på nu. För vi börjar få ont om rättigheter. Vi kommer inte ha en bandydräkt med 1 miljon loggor på. Vi vill inte ha det och det ska vi inte ha. Men då behöver vi hitta andra saker som vi kan ta ungefär lika mycket betalt för som inte är dräkten. Och den delen jobbar vi ganska hårt med. Det kan vara digitalt, det kan vara CSR, det kan vara affärsnätverk, det kan vara andra typer av affärer. Och det är väl den största utmaningen framöver, att hitta de här rättigheterna som går att ta riktigt mycket betalt för utan att ha en direkt exponering. Mm.
Hur skulle du säga att Djurgården, alltså hur attraktiva är Djurgården? Alltså, ja, med tanke på guldet antar jag att det per automatik blir ganska attraktivt. Men hur var det innan guldet då? Senaste 2, 3, 4, 5 åren?
Jag kan väl säga från något gott och inte vara attraktiv alls. För det måste man vara ärlig och säga. När jag tog över efter min föregångare så skulle jag få med på ett kundbesök med en enligt uppgift nöjd kund som bara skulle förlänga sitt avtal. Och det första jag hör är att vi vill avbryta vårt samarbete. Vi var inte särskilt heta. Vi levererade inte. Vi har börjat att bygga från grunden, att känna att vi måste bygga upp ett rykte här, att vi levererar, vi syns innan vi börjar, alltså vi måste prestera innan vi börjar snacka. För det sämsta man kan göra är att få in ett avtal och inte leva upp till det. Det sprids ganska snabbt. Så det var lite så vi började när vi rev plåstret, som jag sa, börja med att bygga från grunden, att vi behöver ha ett fundament där vi levererar och kunna verkligen prestera, och sen så börja öka volymen successivt och få våra kunder att missionera att vi är duktiga. Och nu är vi lite där. Vi har fått ganska mycket, eller väldigt mycket, på grund av att vi har ett bra affärsnätverk. Och de driver försäljningen till oss genom att ja, det här skulle passa, och de tar med gäster till nätverket och pratar om hur bra vi är. Och det finns inget bättre säljare än nöjda kunder, och det jobbar vi stenhårt på att hela tiden ge dem värde så att de kan prata gott om oss. Men det är klart att vi är väldigt attraktiva nu. SM-guldet har absolut påverkat, framförallt från sådana här partner som vi inte haft kontakt med tidigare. Vi får samtal från utlandet nu att de vill, ja men är han direkt ledig någonstans, vi vill synas med svenska mästarna liksom. Sen vet man ju inte hur konkret det är, men förfrågningarna kom ju inte förra året liksom. Men de kommer nu. Och jag märker att vårt sätt att kommunicera, vårt sätt att driva den här klubben som Henke Bosse gör väldigt bra, att den delen är attraktiv. Vi är en välskött förening med bra ekonomi där vi inte tar de högsta betten. Vi är inte mest offensiva i kommunikationen när det gäller att sticka ut hakan, och vi har torrt på fötterna när vi pratar om. Vi har en god ekonomi, vi säljer spelare dyrt och vi har ett bra samhällsengagemang och den delen. Men framförallt våra partners som prioritet till exempel gick ut att förlängde sitt avtal här mitt under coronakrisen, så innan det ens gick ut. Sådana signaler är väldigt viktiga. Att våra partners säger, det är Djurgården fotboll, det är en jäkligt bra, en dröm för en sponsor, det var Nisse sa. Sånt där går inte att köpa. Det där är liksom guld värt. Den delen sprids utan att vi behöver göra någonting. Så vi jobbar ju mycket med våra partners för att de direkt och indirekt ska missionera våran lovsång, att vi är bra liksom. För säljare kan ju sälja mycket som att det går ju sälja vad som helst, att det är bra, men partners kommer ju vara ärliga på något sätt om det är bra eller dåligt.
För han Nisse på prioritet, han känns ju som att han skulle lika gärna kunna säga, ja, vi är egentligen inte jättenöjda med Djurgården, men det finns uppsidor och därför väljer vi förlänga. Så absolut, när han säger så där så känns det som att han genuint menar det.
Ja, Nisse är ju en känslomänniska. Han skulle ju aldrig säga någonting som han inte menar. Han skulle ju såga om det var så. Och det är både fördelen och nackdelen med sådana personer, att man, det kan slå tillbaka om du inte presterar, men det gäller ju liksom att prestera och sköta sina kortet och ha fundamentet, för annars det märker jag ganska snabbt om det bara är snack. Då kommer du klara det på ett par månader, men det kommer aldrig bli något nytt avtal och du kommer få gnälla och det kommer spridas. Men om du börjar i andra änden att ha ett fundament som du är trygg i och sen överleverera, så kommer det på automatik. Sen måste du synas. Hade vi varit i botten av serien så hade vi inte varit lika attraktiva. Så är det ju helt enkelt.
Mm. Och apropå att synas då, så här, i samband med att Danielsson såldes, så var det väl nyheten presenterades typ av, ja, så var det något företag. Mm. Varför gör man så?
Ja, men det är ju få, alltså, du får ett bra räckvidd på det till att börja med. Sen gäller det att hitta ett företag som är ihopkopplat med. Det var ju en valutaväxlingsaktör dessutom, så det var ganska passande när han säljs till Kina och vi börjar prata om att sälja olika valutor och sånt. Det måste ju hänga ihop. Du kan inte ha någonting som inte rimmar med det du, alltså det du kommunicerar. Det måste gå hyfsat hand i hand liksom, för att det ska lira. Vi pratar om produktplacering. Du kan inte placera någonting som inte hänger ihop utan sticker ut, för då märks det, blir bara genomskinligt. Kan du ha någonting som förstärks av det vi vill kommunicera och ett varumärke som lyfter det vidare, så är det ju fantastiskt. Det är därför vi jobbar mycket med att hitta den typen av partners nu som lyfts av den situationen som vi befinner oss i och samhället befinner oss i.
Hur viktigt är sociala medier? Jag tänker på räckvidd.
Väldigt viktigt. Rätt utnyttjat ska jag säga, för att sociala medier i sig,
det är ett jävla mörker.
Ja, men så är det. Det är någonting man bör förhålla sig till, och det är bara att följa Twitter ibland med diskussionerna. Men sociala medier rätt använt är ju ett jättebra verktyg. Vi säljer ju mycket exponering via sociala medier, och vi har lyft alla våra partners.
För det ser man ju att det då och då egentligen ploppar upp att tack för att ni stödjer oss. Och det är för att...
Så är det ju. Och de jobbar ju mycket med digitala medier, är ju lätt att få spridning på, och de har lätt att sprida det vidare i sin tur, och det är väldigt kostnadseffektiv marknadsföring. Du behöver inte trycka, du behöver inte köpa tid någonstans. Men däremot kan du ju inte spamma. Du kan ju inte bara dra ut hur mycket som helst som känns helt irrelevant. Det går liksom inte. Men det gäller att hitta smart timing för det här. Annars så märker man att det sticker bara i ögonen på folk och de blir förbannade att ta bort det här. Liksom. Mm. Sen har vi åtagande mot partners att det är viss mängd exponering ska visas, en viss mängd inlägg här var, och det är någonting vi behöver förhålla oss till också och få ut det vid rätt tillfällen, så att det inte kommer 14 meddelande en dag liksom, utan det behöver vara rätt timing på det. Sundström Safety som gör andningsmasker här till exempel och används flitigt under coronakrisen var ju väldigt bra timing att dra ut en redaktionell artikel om marknadsföring i samband med det. De syns och kan påvisa att de gör en samhällsinsats också. Då får du ett bra tillfälle att göra det, för att det lirar bra i tiden.
Jag tror jag har tagit en bira med honom.
Ja.
En Ivan tror jag.
Ja, Ivan Sundström där. Ja.
Mm. Jävligt trevlig.
Jättebra kille.
Vad tänkte jag mer på då? Finns det liksom några verkliga no-go? Alltså så att,
det är klart det gör. Vi har sagt att politiska partier är ju, det kan inte komma något gott ur det. Oavsett vilka pengar vi får. Det går bara att trampa fel. Liksom.
Är det verkligen sant?
Ja, men det är ju det. Antingen får du gå med alla eller ingen. Det är ju det man får göra i sådana fall.
Som Piratpartiet kommer med, här har ni 100 miljoner. Ni behöver inte ha någon tröjsponsor. Skulle ni bara, nej.
Frågar du mig så, nej. Det där kommer alltid bli vi har sagt att politiska partier, och är det någonting sånt så bollar vi alltid uppåt. Vi äger ju inte de frågorna själva, utan till syvende och sist, om det är någon som kommer med en rejäl summa pengar, så kommer det alltid bli en styrelsefråga, och jag har inte mandat att säga nej om någon kommer med den pengen. Men vi har sagt att politiska partier, porr och sådana saker är ju mycket no-go. Det är ingen snack om det liksom.
Så det är ingen politik och ingen porr?
Tobak också då. Sådana saker som är uppenbarligen sånt som är kontroversiellt.
Vad tänker man kring, jag tänker så här, sms-lån typ?
SMS-lån är ju, vi skulle ju inte gå med sms-lån, men vi behöver diskutera, det är ju en fråga jag behöver ställa uppåt. Om vi får en förfrågan från ett sådant bolag så behöver vi ta den diskussionen uppåt. Och det är inte jag som äger den frågan också. Vi har ju ingen färdig lista som står det här.
Nej, det förstår jag.
Det är ett sånt vi behövde lyfta i sådana fall, och
Spontant känns det som att den vågskålen skulle vikta åt nej.
Ja, så är det ju. Så är det ju.
Men då tänker jag, en annan grej som fick sådär mottagande på sociala medier då, det var ju i samband med att Unibet har ju tagit över och det här med min hemmaklubb, tror jag, där gick Djurgården ut med i sina kanaler att man skulle registrera sig. Här förstår inte jag en grej, alltså jag fattar kritik mot spelbolag i sig. Det gör jag verkligen. Men är inte Unibets intåg egentligen de petade bort Svenska Spel?
Ja.
Svenska Spel hade gräsroten.
Stämmer.
Det är mer pengar i Unibets hemmaklubben. Ja, totalt
sett är Unibet-avtalet mycket större än Svenska Spelavtalet. Så är det ju.
Ja.
Men det här är ju på något sätt någonting vi har att förhålla oss till. För att båda där är ju centrala avtal. Spelavtalet ägs av ligan. Klubbarna har gett bort rättigheterna till vissa segment eller sektorer för ligan att äga. Då har du tv, det är sändningsrättigheterna, det är spelrättigheterna och inom viss del telekom. Men den är tillbaka lämnad till klubbarna att sälja själva. Men de ägs av ligan och säljs av ligan.
Så det spelar ingen roll om Djurgården hade varit enda föreningen i SEF då, som inte vill ha Unibet, inte vill ha spel, så måste ni lägga ut viss antal grejer?
Ja,
okay.
Det har man kommit på klubbchefsnivå och styrelsenivå i SEF att det här ägs av ligan. Och det avtalet förhandlas också av ligan och klubbarna får pengar och man får ett avtal med leverans vad man ska leverera. Det kan vara inlägg på sociala medier, det kan vara aktivering med spelare och sådana saker. Men det där är extremt mycket pengar, ett jätteviktigt avtal för oss och så är det verkligen.
Men då undrar jag, när det här är som det är och hemma klubben egentligen ersätter gräsroten, då tycker jag att det är lite minus från Djurgårds sida att man inte är tydligare med att liksom ta tjuren vid hornen. Bara, ja, vi fattar att folk tycker och tänker så här. Vi gör det.
Mm.
Men nu, det blir ju någonstans också en fråga om, ja men då går pengarna till, vare sig vi vill eller inte, så kommer de gå till våra konkurrenter.
Så är det, så är det.
Varför liksom neutraliserar man det inte lite med att det för gräsroten var ju tvungen att göra ett aktivt val att här ska jag välja Djurgården, registrera dig. Det är väl samma sak med Unibet. Ja,
det,
in på Unibet.
Det är ju motsvarigheten. Så egentligen så är det ju, det erfarenheten jag har i Unibet är att det är ett väldigt seriöst och professionellt företag och att de tar ansvar för det de jobbar med och är väldigt professionella i dels sin kommunikation och sitt sätt att jobba. Så för min del så är det är en bra partner. Men kommunikationen ägs även där av SEF. Vad som ska läggas ut. Vi kan inte göra så mycket själva där, utan det som läggs ut är ganska standardiserat och det här ska klubbarna göra.
Får ni inte göra någonting utöver?
Ja, det är medieavdelningen som jobbar med den. Så okay. Vi jobbar ju inte med själva kommunikationen kring det. Vi jobbar med leveransen av det när det gäller på matchdagar, är det min avdelning gör, utan då är det kan vara hospitality och sådana saker och aktivering av sånt. Men som jag sa, det jag erfarenheten jag har av det arbetet vi har med Unibet är att det är en seriös aktör som verkligen vill bidra till svensk fotboll och ta ansvar för den verksamheten de gör. Och med nya licensen och allting så är ju de ett licensierat bolag som jag upplever ligger i framkant när det gäller både att ta ansvar och utveckla produkten spel inom Sverige. Sen kan man ha åsikter om spelbranschen, så är det ju liksom. Och det har sina nackdelar, ingen tvekan om det, men inom kontrollerade former så tycker jag att Unibet tar ett ansvar för det och gör ett väldigt, väldigt bra jobb för svensk fotboll.
För då vi nämnde att Göteborg kunde vara sin värsta fiende. Mm. Sådär. Då kan ju vi supportrar ibland vara våran egna fiende när man slår ner på en sån sak. Det jag antar att många tycker är, ja men det finns en beroende sida av det här. Samtidigt som när vi nu bollar över till nästa ämne att det var ju väldigt många som prompt ville ha, vilket jag också tycker är såklart, att vi ska få en bra deal med Spendrups.
Mm.
Alkohol har ju också sin missbruksdel. Men här är det ju, och då uppmanas det att vi ska liksom få en bra deal, vi ska gå till ett ställe kanske eller vi ska konsumera en viss typ av märkefabrikat för att det ska generera pengar. Vad är skillnaden egentligen? Den är väl hårfin?
Ja, den är hårfin. Egentligen. Ja, så är det ju. Så är det ju. Och självklart finns både alkohol och spel har sina nackdelar. Har sina fördelar också. Liksom. Och inom de positiva delarna vad det tillför är ju bra. Men det är klart att det finns problem. Så är det ju. Det kan man inte säga annat.
Hur går det med den dealen då med Svendrups?
Ja, det gick ju jättebra fram till coronan kom också där. Jag la ganska mycket tid med det där under våren här. Och Hammarby har ju egentligen, det är där det rör sig om, och serveringsrätten kring arenan. De flesta kanske vet om att Hammarby har tecknat ett avtal med Gränges som är ett undervarumärke till Spendrups. Och det är Gränges de har avtalet med egentligen, sen är det ett Spendrups-märke. Vilket
de var snabba med att slå på Spendrups-trumman alltså.
Ja, men det var inte egentligen Spendrups som gjorde det, utan det var ju Hammarby
som
gjorde det.
Absolut,
ja, exakt. Och sen fick ju alla andra förhålla sig till det på något sätt.
Mm.
Och vi också. Jag fick lägga väldigt mycket arbetstid på det där och jag har full förståelse för reaktionen, att det blev reaktioner kring det. För att vi reagerade också när vi fick reda på det, så började vi också liksom, vad är det här nu? Vi kollade med Stockholm Live, vi kollade med Spendrups och allting vad det handlar om. Och, det rör ju försäljning på deras buy and bar-koncept. De kör vid sina krogar vid sidan av, framförallt på Söder. Då, utan ingenting med arenan att göra, även om det hänger ihop med varumärkena på det sättet. Då började vi genast. Jag hade en dialog med Spendrup tidigast innan jul för att hitta en lösning för oss. Då. Problemet är att vi inte haft något riktigt samlingsställe där Spendrup har kunnat lyftas fram. Vi har inte haft det etablerade konceptet med en samlingsplats. Så det började arbeta med att hitta egentligen de här samlingsställen där vi kan lyfta våra egna produkter från Spendrups eller annan aktör för att kunna marknadsföra som vårat och driva försäljning där. Och vi hade kommit väldigt långt med Spendrups och även två aktörer kring det upplägget när vi det stoppade lite med corona.
Kommer det bli någonting?
Det är min absoluta förhoppning att det kommer bli, men vi behöver ju ha folk på matcherna innan vi kan lyfta det. Och så är det. Vi behöver ju se vilka ställen som överlever den här coronakrisen, men att vi hade två upplägg som var i princip klara för att krita på för att köra med två upplägg, ett familjeupplägg och ett supportupplägg där Spendrup skulle vara leverantör av dryck, så är det ju liksom.
Men som du sa tidigare också, det här kanske öppnar upp nya möjligheter. Man vet, kanske finns jättemånga ytor att köpa upp en lokal eller hyra in sig på något sätt.
Absolut, jag kan ju inte berätta så mycket mer nu, men vi har ju en del spännande koncept, men det kräver att matcherna ska komma igång. Vi har lite, försöker hitta någon mer permanent open air lösning, vi försöker hitta ställen med både food trucks och utehäng. Och,
äntligen food trucks!
Ja, men vi jobbar lite på att hitta det här som kan passa lite, ja, men vara lite bredare och lite mer internationell stämning på än att gå in någonstans. Men vi är en ganska bred segment som behöver vara nöjda. Det är allt från den initierade supporten som vill sjunga och dricka öl till kanske barnfamiljerna, och allting kanske inte helt kompatibelt att ske på samma ställe heller. Så det är lite sådär, vi behöver jobba med den delen. Och det är problemet när vi inte har något riktigt samlingsställe som kan sluka den mängden av bredden också.
Mm. Vi ska prata lite siffror. Mm. Här slänger jag över bollen helt oförberett till dig.
Vilka siffror vill du ha?
Nej, men rent varje årsmöte så kommuniceras det ju ut att det blir ju bättre och bättre.
Mm.
Är vi nöjda? Vad ska du säga?
Vi är aldrig nöjda, men vi kan vara ganska nöjda med det arbete vi gjort. Vi är aldrig nöjda med den nivån vi är på. Vi vill alltid bli bättre, och det finns saker vi kunde ha gjort bättre. Vi är nöjda med att utvecklingen går åt rätt håll och att vi fortfarande är förmodligen den klubb som ökar mest när det gäller partners, och både på sista raden och på vad vi säljer rent procentuellt. Sen har vi ju lång väg att gå till Malmös kvantitet eller vad de säljer för. Det är inget snack om det, men tittar man på hur vi ligger till i Sverige stort, så är ju, vi ligger nog på en andra, tredje plats där. På
det fotboll, är så fotboll. Pass.
Ja, absolut.
För det är den känslan är ju att vi fortfarande ligger mil efteråt.
Ja, vi är långt efter Malmö, men tittar man på allt ifrån omsättning. Vår omsättning är inte riktigt jämförbar med de andras omsättning. Det är svårt att jämföra klubbarna. ISP sköter faktureringen mot kund. Det innebär att de tar hela sin ersättning innan omsättningen landar på vårat. Så allt som kommer, det är avbränd. Liksom. Så att de har fått sina pengar innan. Så att på den siffran som står årsredovisning kan du egentligen lägga ISPs produktion utöver det. Jag kan ju inte säga vad den är givetvis, men den ligger ju ovanpå utanför. Den syns ju inte där. Å andra sidan, tittar på årsredovisningen, kommer ju kostnadsbilden ser låg ut, för kostnaden ligger ju även på ISP-sidan. Och det du ser och vi mäts på är mycket vad vi gör på sista raden. Och det gjorde ju 20 miljoner i år på sista raden, så kan man räkna lite baklänges vad man tror att det landar på uppsidan om om man liksom hamnar på 20 miljoner på sista raden.
Och de 20 miljonerna på sista raden står sig alltså så pass väl att man är...
Ja, jag vet ju vad vi
ligger. För det är inte dumt.
Nej, men det är lite skillnad vad de olika klubbarna lägger in i sina årsredovisningar. En del redovisar ju material för att de gör köp och motköp. De lägger in barters och sådana saker. Så det är svårt, men tvättar man siffrorna ungefär jämförbart så skulle jag säga att Malmö ligger ju i särklass. Det är ingen snack om det. Sen är det ju därefter så kommer ju vi, AIK och Hammarby. Och där har vi haft den högsta ökningstakten. De andra har varit på väg lite ner de sista åren. Vi har varit på väg lite upp. Så det är ingen snack om det. Sen har jag svårt att se vad de levererar på sista raden. För de levererar inte sist. Det kan man inte se, kan inte jag se riktigt. Men när jag bollar runt med de andra och när jag pratar med initierade så är min bedömning att vi ligger där omkring andra och tredje plats. Och det slår lite från år till år.
Vad är de största utmaningarna då för er?
Nu blir det ju corona givetvis.
Det, ja, men det märks helt, det?
Alltså, ja, men det gör det ju. Framförallt kommer det göra det framöver. Men vi tar tillbaka till normalläget innan då, så är ju största utmaningen är ju att hitta nya rättigheter. Vi börjar ju få ont om stora rättigheter att ha bra betalt för. Det är ju den delen, hitta nya grejer. Det kan vara CSR som jag pratade om, det kan vara digitalt, det kan vara nya koncept kring arenorna och sådana saker som vi behöver jobba med. Mycket mer konsumentprodukter som riktar sig, som sker försäljning till kunder direkt och sådana saker. Så vi behöver hitta på kalla värden som de gör att de vill gå in i Djurgården utan att kanske köpa exponering på matcherna. Det kan vara att du får det kan vara mobiltelefoni, abonnemang eller någonting sånt för att det driver försäljning utan att de köper direkt liksom och sådana saker. När det gäller corona så är det ju, vi vet ju inte riktigt vad det kommer innebära. Vad vi märker nu är ju att vi kan ju inte leverera allt enligt avtalen. Och det finns en förståelse från partners för det än så länge, men det kan inte hålla på hur länge som helst när ett partnerskap där någon köper någonting för säg 1 miljon, varav 700 000 är någon form av aktivering. Det kan man ju inte utgå från att det bara är några pengar som de inte vill ha någonting för i långa loppet. Så det är någonting vi behöver förhålla oss till. Och matchdagsförsäljningen, vi har ju event kring alla matcher, vi har ju konferenser, vi har kundfotboll, vi har middagar, vi säljer derbypaket för ett par miljoner varenda år. Den delen försvinner ju som det är nu. Och sen måste man ju få respekt för att företagen kanske inte prioriterar partnerskap och exponering i samma utsträckning om de själva har jäkligt tufft ekonomiskt. Och det är någonting man får bara, ja, det förstår man ju. Det är inte kärnverksamhet, att de måste rädda sin verksamhet och kanske de inte slänger en miljon på exponering på Djurgården fotboll. Liksom.
Så alltså, vi kan inte förvänta oss några 20 miljoner kanske?
Nej, den har jag svårt att se. Men jag har väldigt svårt att överblicka vad det blir givet att vi inte vet var säsongen tar vägen. Så vi är redan nu tar ju höjd för vad vi eventuellt behöver kompensera för. Vi försöker lägga in så mycket extra exponeringsvärde vi kan på våra partners så att de får mer av den delen. Sen behöver man ju på något sätt se vad vi landar efter året. Sen är det här med kompensation. Vi har ju många gemensamma partners med andra klubbar. Vi har ju Volkswagen med en stor mängd andra klubbar. Vi har andra och vi kan inte välja en helt egen väg när det gäller kompensation oftast, utan det går hand i hand. Och att göra en klubb det här så behöver vi behöver hitta någon form av konsensuslösning hur man löser kompensation till partner som inte får dem att göra, för det kommer ändå spelas ut mot varandra till slut.
Så det kommer alltså finnas det finns avtal om säsongen fortlöper som den gör nu utan matcher som där liksom den förväntade pengen kommer att bli mycket mindre?
Det finns ju ingenting som säger det i avtalet, men du kan ju utgå själv från att om du har ett avtal som har 50 punkter och du bara kan uppfylla 30 så kommer ju säga att varför ska jag betala fullpris för ett avtal som ni inte har kunnat leverera? Sen kanske man löser det så att ni får det nästa år eller vi överlevererar det året eller ni får rabatt på nästa år. Så det innebär ju kanske inte automatiskt att vi inte får pengarna, men däremot så får vi leverera något annat eller något mer av någonting eller rabattera nästa år. Så det är någonting man behöver förhålla sig till. Och en del kommer absolut säga att vi förstår det läget och vi sitter inte i en sits där vi kommer göra någon grej av det. Men vi vet ju inte. Vi har spelat två hemmamatcher nu liksom, och det är fortfarande 13 hemmamatcher kvar som, ja, nu kommer vi inte spela hemma nu på ett tag, men med publik. Så att, men det är någonting man behöver, det är ett stort frågetecken. Så är det. Men det kommer vara branscher som går jättebra nu. Det gäller att rikta vår framtida försäljning mot branscher som gynnas av den här situationen och göra vad vi kan för att vara förstående mot de partner som har det tufft idag. Vi har varit väldigt tillmötesgående med att skjuta fram betalningarna och sådana saker och ha en dialog med våra partners hur vi ska lösa det här. Och självklart så kan vi liksom, vi sitter i en ekonomisk sits att vi behöver inte jaga in pengarna idag, och vi hade nog haft svårt att med gott samvete börjar liksom jaga in pengar för någonting vi inte levererar i alla fall, även om det inte står reglerat i avtalet att vi att vi ska inte betala, att vi inte tar betalt liksom. Så att vi är beroende av vad vi behöver, bra relation med alla, och vi vill liksom lösa situationen så alla går bra ur det här.
Det låter som att att kliva in i ett 2021 utan att veta vad som sker måste vara mardrömmen för dig och ditt gäng.
Ja, så är det. Vi har inte börjat sälja 2021, men någon gång här under efter sommaren behöver vi ju liksom få en vägledning om vad det handlar om. Och så får man göra kanske två olika typer av avtal. En är reglerad på att du spelar med publik, och en utan. Att spelar vi utan publik så får du den här delen som exponering. Mm. Och om det är som normalläge så då är det här med nätverk och det är allting, event och sådana saker. Så man får nog ha liksom två vägar som blir två olika nivåer, och det kommer ju styra vad vi tar vägen framöver.
Tror du det kommer bli vanligt med en så här pandemiklausul framöver?
Det skulle jag tro.
Är det någon som har haft höjd för det här?
Nej.
Var väl Wimbledon som drog
ja,
in?
Ja, de hade betalat ganska mycket premie för det i år, men äntligen får lite betalt för det. Men det
var ju helt sjuka.
Ja, det var väl ingen som kunde tro att det skulle slå så här. Vi pratade om på SEF här, jag är med i SEF marknadsråd också. Det var så sent som i februari, mars, och bara, det var bara en kort punkt på en av våra möten, det här med corona. Det var ingen som trodde att det skulle bli den här effekten. Vem kunde liksom, och sen så allting bara stannade. Så att det var väl ingen som hade liksom parerat i sina avtal kring sådana här saker. Men alla påverkas av det, och det är någonting man behöver förhålla sig till tillsammans, utan att diskutera hur man ska lösa det på bästa sätt. Givetvis.
Mm. Klockan börjar närma sig timmen. Jag tycker vi har ringat in det mesta. Är det någonting du känner att fan, det här skulle jag vilja säga någonting om?
Det är väl egentligen att vi vill tacka våra partners och även supportrar som har ställt upp fantastiskt i den här tiden som det är nu. Det är folk som liksom efterskänkt sina säsongsbiljetter utan att veta hur många matcher de kan se. Våra partners ställer upp fantastiskt när det gäller allting från ekonomi till och med grejer och sådana saker. Så att vi är oerhört tacksamma över den lojalitet som finns i både supportrarna och våra partners. Utan er skulle inte vara ett skit. Så enkelt är det liksom. Mm. Och vi jobbar stenhårt för att göra det bästa av den här situationen, och jag är ganska säker på att vi ska bli bäst även utanför plan. Vi är väl kanske 2-3 nu, men vi ska äta ikapp det där glappet som Malmö har, och det kommer ta ett tag, men vi ger oss inte förrän vi är nummer 1 även där. Det är inget snack om det.
Ja, jag har en grej jag måste ställa frågan. Du känner säkert till kaffeknappen.
Mm.
Klassiskt liksom,
yes.
Dundermärke. Det har ju gått och dött i mina ögon i och med att man ser att de håller till hos Hammarby. Finns det sånt för er med att fan, de där jävlarna, de kommer... det är liksom ingen sketch med dem, men de kommer fan aldrig sätta sin fot som partner till Djurgården så länge jag har något att säga till dem.
Nej, jag har inte beslutsfattande att kunna säga nej till partners på den sättet heller, utan det blir en fråga från... Visst, det finns det företag som är extremt starkt förknippade med ett visst klubbmärke, och kaffeknappen var en sån för oss. Men vi kan se att de har ett kommersiellt värde, att de måste bestämma sina egna vägar. Och, när det gäller kaffeknappen så har vi haft med dem i nätverket fram till bara för något år sedan, nu också. De har levererat kaffe till oss också. Nej, jag ska inte säga det. Jag förstår känslan, och jag är ju supporter också, så man blir så här liksom. Men vi är, säger man vad man vill om AIK och Hammarby, vi är beroende av varandra lite där att lyfta, och vi kan inte exkludera företag på det sättet, för då finns det snart knappt någonting att sälja på i Stockholm. Om du väljer att gå med en, då låser man bort det där. Och så vi är en... Svensk fotboll är ganska kontroversiell i sitt. Det finns andra alternativ, du behöver inte lägga pengar hos oss. Det finns hockey, det finns band, det finns kultur, det finns andra saker. Att vi ska säga att företag är... Nej, men det blir tufft liksom. Vi gör det väldigt svårt för oss. Då vi sitter inte den sitsen att vi bara kan hova in nya partners. Men, så vi skulle ta en diskussion med alla. Ni är medlem, ni är partner där. Hur tänker ni där? Vad vill ni ut av oss? Och hur ser ni på hela situationen? Liksom? Och det är ingen hemlighet att vi gör diskussioner med partners med de andra aktörerna. Volkswagen gjorde vi tillsammans med AIK Hammarby, och de hade aldrig gått in i en klubb. Det hade de inte gjort, och likaså vi andra partner som inte hade gått in hos oss, som inte hade haft dam, herr, pojk, flick och hela konceptet, utan det blir mer så att man behöver se helheten till det. Och vi får ju ofta invändningar från ett stort företag att vi kan inte gå med en klubb, men då vill vi välja på att inte få någon alls eller göra en större affär tillsammans med andra partners det blir något annat. Och jag tror att det dröjer nog inte många år innan du har en stor internationell spelare som vill kliva in på bröstet på flera allsvenska klubbar samtidigt, kanske alla tre Stockholmsklubbar eller någonting annat. Du har Volkswagen, de ser att du flyger och tittar. Vad du får i värdet i svensk fotboll mot vad du lägger pengarna utomlands på en halvstor klubb, så får du så sjukt mycket i Sverige, för vi kostar ingenting. Jämför man siffrorna tillsammans med några klubbar i Allsvenskan, så matchar vi alla, nästan alla andra storlag. Så jag är lite förvånad att inte det har skett än, att någon har kommit med en typ 50-60 mil och vill lägga på en 2-3 lag, att säga att istället för att lägga på ett halvbra lag i Holland eller något i England.
Det kommer nog, ska du säga.
Jag tror det, jag är ganska övertygad.
Du ska ha ett stort tack, intressant samtal.
Tack, och jag hoppas jag kunde ge en liten inblick i hur vi jobbar och hur vi sliter på här.
Ja, och jag vill också rikta tack till alla som tar sig tid att ställa frågor. Jag hoppas att jag har bakat in så många som möjligt. Det är helt omöjligt att få med alla, speciellt med tanke på hur samtalet går, för det blir aldrig riktigt som man tänker sig. Men kul att ni lyssnar på podden. Det märks, det är jävligt många som lyssnar och det är sjukt kul. Men stort tack och fortsätt kriga på, så ska vi äta i kapp även de som ligger på första platsen.
Tack så mycket. Jag hoppas vi ses på läktaren snart också.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.